Podplay.
Vet du en sak jag fascineras av?
Nej.
Det djupa detaljnörderiet hos vissa toppatleter och i vår bransch då hockeyspelare. Och nu ska jag berätta en sak.
Ja, det är därför jag är tyst.
Jag har en anekdot. För några veckor sedan så träffade jag Alexander Sten för ett reportage till Expressen. Och efter intervjun så stod vi och pratade lite off the record. Och det som var så intressant då var att han började prata om skillnaderna mellan att spela center och vinge och vad det betydde för honom. Och dels var det ju flex på klubban, men det är ju ganska vanligt hos många att man byter det. Men han brukade också vinkla om bladet beroende på om han spelade vänstervinge eller centralt. Och när han spelade på kanten, då sa han att han ville komma till avslutslägen tidigt och såra motståndare med snabba avslut. Så då hade han ett mer böjt blad. Men när han spelade center, då valde han köra ett princip ett rakt blad. För att dels vara bra i teckningscirkeln, men även kunna få ut det snabba bäckenpasset ut i vänstersidan. Mm-hmm. Istället för liksom att lägga den med framsidan av bladet. För det tar ju längre tid. Och då slog det mig att så här, det är så mycket man inte vet om de här, vad de gör på daglig basis för att vara på den nivån. Alltså visst att de lägger in träningsmängden. Och vila och kost och allt vad det är. Men just när det är på den där nivån.
Alltså, du vet väl den bästa klubbnörderi-kuriosen om Sten?
Det måste vara Bredbyn, va?
Ja, jajamän, att han beställde träknoppar från Svenna i Bredbyn. Det är ju magiskt.
Det var ju något inslag du gjorde för Viaplay.
Det gjorde jag under finalerna 2019 var det de vann. Oj, nu börjar man bli gammal. På den här. Precis, då gjorde vi det. Och han körde med dem då. Det är ju bara för att få rätt, återigen, rätt känsla. Liksom. Sådana små detaljer. Att han tyckte om hur det kändes att ha en alltså ha trä i handen istället för de här nya kompositklubborna som de fortfarande benämns som.
Nya, alltså är det 15 år sedan? Nej, 20 år sedan de kom in.
Alltså snart kommer vi ju liksom ha en diskussion om vem som är den sista spelaren som någonsin har spelat med en träklubba i sitt liv. Alltså det är ju en populär kuriosa liksom, vilka spelare har spelat med träklubbor i NHL de sista? Då pratar man om Paul Stastny och Ryan Smith och så vidare. Men snart är vi inne på den nivån. Vem är de sista spelarna som har vuxit upp och spelat med träklubbor någon gång?
Tror du att kanske 0-2-kullen med Lucas Raymond, de kanske aldrig spelade med träklubbor? För jag skulle säga att det var någon gång där jag gick över till komposit. 0-2-0-3 faktiskt.
Ja.
Kanske ska ställa
jag kommer ihåg att Viktor Olofsson, vad är han?
95.
Han sa ju det någon gång när jag gjorde ett inslag med honom. Vi var på is och han skulle visa man sköt. Och då benämnde han det här som de här nya klubborna. Och då tänkte jag så här, har du spelat med träklubbor? Men han har nog kanske det då.
Ja, men vi är ungefär samma ålder. Ja. Så det måste han ha gjort. Mm. Och jag har mött honom någon gång också. Jag för mig att han hade en träklubba, då en koho.
Uttalar det konstigt, koho.
Nu säger ju inte ni lyssnar här, men samtidigt som jag inte sa det där så för hans byxor ner till anklarna. Knyter de där taj eller löst.
Det är ett par så här gamla högstadiemjukisbyxor på tal om saker som är utöda nu mer. Utan resår.
Det var väldigt effektfullt. En punch så föll byxorna.
Ja, det var tur att jag hade långjalingar under så det inte blev allt för chockerande för det.
Nej, men man märker det på, bara för att återgå till den här iakttagelsen, att på äldre spelare, Alex sa det också, att ta sig in i NHL är en sak, men att stanna kvar där är en helt annan sak. Och ju äldre spelarna blir, desto viktigare blir de här detaljerna. Och du som har varit NHL-reporter i, vad är det, 7-8 år?
Ja.
Snart.
Ja. Ja. Jag håller mig kvar. Jag tog mig inte bara in, jag höll mig kvar.
Vem skulle du säga har du häpnats över att shit, det här är en nivå till?
Alltså, det här är ju inte något jag har sett liksom, det kan alla se på YouTube. Men det finns ju ett inslag från Detroit med Pavel Datsyuks, typ klubbrum. Har du sett det?
Nej, det har jag inte gjort.
Han har ju inte ett eget klubbrum med det som är. Alltså, han har så extremt många klubbor, eller hade då när han spelade Detroit. Och det var säkert det man känner att det är omöjligt, hur spelar man de här klubborna? Man har ju jättemycket, det är ju många som byter. alltså klubbor från match till match, eller liksom slänger klubbor om de inte gör mål och sådana saker. Så det är väl det ena, och det andra är vidskepligheten. Jag har ju sett Sidney Crosbys beryktade susp, som väl är äldre än du, höll jag på att säga.
Ja, kanske.
Men nära nog i alla fall. Jag vet inte om Filip Forsberg fortfarande har det, men här om året frågan, då hade han fortfarande samma benskydd som han hade i Leksand.
Ja.
Och jag vet inte om de håller ihop än. Men, så den typen av grejer också, det är ju egentligen raka motsatsen. Men det var en bra fråga. Men jag skulle nog säga att det där med, alltså det är ju tråkigt att säga det, men det där med träknopparna och sten är ju lite av en personlig favorit.
Mm, verkligen. Ni märker ju det, ni som lyssnar, att min vän till lika Viaplay-profilen Jonathan Lindqvist är tillbaka tidigare än väntat, ska vi säga, Jonta. Vi skulle köra en gång i månaden, men det är ju bara 2 veckor sedan du var hos mig senast.
Ja, abstinens.
Ja, det måste vara det faktiskt. Gillar dig. Nej, men tanken är att vi ska försöka i alla fall servera ett rykande hett avsnitt av NHL Puls då. Specialprogrammet som finns här i Hockeypuls-katalogen under säsongen 21-22. Men innan vi dyker in i dagens ämnen vill vi tillsammans kasta ljus på en av de största och viktigaste nyheterna som briserat i hockeyvärlden. Och det är ju givetvis Kyle Beach och på svensk mark Erik Granqvist vittnesmål. Både du och jag, Jonte, har ju berört det här på varsin plattform. Du i Viaplay-studion nyligen.
Mm.
Och jag på Expressen genom artiklar och en krönika. Men i det här forumet så vill vi också uttrycka vår empati.
Ja, men först och främst såklart Mikael, men för mig personligen som jobbar med Erik och även med Erik, så har det ju varit jobbigt och såklart att se vad han går igenom, även om jag, som jag sagt förut många gånger, är väldigt imponerad av hur han hanterar det här och hur han liksom visar vägen genom att berätta, genom att ställa krav, och jag har sagt det många förut, genom också att bryta mönstret. Jag menar, om vi ska dra det så långt liksom, att det här är ju ett mönster som är så svårt att bryta. Men jag tänker, när jag började jobba på Viaplay och på det sättet, egentligen alla där, Erik ja, kanske mer än någon annan på att säga, och det är inget negativt om någon annan, men Erik är en speciell människa, men hur välkomnande har varit, vilken atmosfär det har varit med hela det gänget där, och Erik är en stor del av det som egentligen bryter mönstret. Och det är det som är så svåra, som du var inne på din krönika, den rekommenderar alla läsa, just det här att, ja, men det krävs självrannsakan. Alltså de här strukturerna, lyckligtvis så är inte alla en del av någonting av, som det som hänt med Kyle Beach eller ens med Erik. Men
det behöver inte vara på den nivån heller.
Precis, och det är det som är grejen, att inte alltid, när allt sånt här händer, så ska man inte alltid bara kolla på det värsta, utan det är inte där förändringen sker, utan förändringen sker ju i mellanskiktet. Och det är där man måste börja, och som du var inne på med självrannsakan, och det säger jag också, vi måste alla har varit del av dåliga strukturer. Jaja. Det är bara att gå till sig själv, börja ifrågasätta sig själv och vad man själv var en del av, vad som kanske man borde ha sagt till om, vad som borde förändras och så vidare. Man börjar den änden och sen tar man det därifrån. Det tycker jag alltid med såna här frågor.
Ja, och den verkliga förändringen, den sker ju i omklädningsrum där vi har 11, 12, 13-åringar och där man kan börja prata om de här sakerna. Och vi vill väl belysa den här debatten som jag tror och hoppas kan leda till att tystnadskulturen suddas ut mer och mer, och att män och unga killar faktiskt vågar och tillåts öppna upp om erfarenheter som både sårat dem och i förlängningen sporten ishockey.
Och där är väl det vi är inne på med just att med självrannsakan, att för att tystnadskulturen ska försvinna, då måste man våga erkänna felaktigheter och inte förminska, inte försöka sopa under mattan. Och det gäller då allt. Det gäller inte bara de allra värsta uppenbara grejerna.
Nej.
Utan även, ja men, gråzonerna, ifrågasätter dem. Sen går ju gränsen någonstans. Det kan vara, alltså, det är okej med en gliring, ett vänskapligt skämt. Men någonstans går gränsen när ett skämt blir elakt. Och där måste man diskutera, men vart är den gränsen?
Absolut. Och det handlar inte här om att döma någon och kasta någon under bussen. Och jag kan ju personligen själv känna det, att när man erkänner de brister och fel man själv har och saker man har gjort som kanske inte är acceptabelt, så är det mycket lättare att inte döma andra också.
Ja. Oh. Ja, jo, men det går ju tillbaka
till, man förflyttar ju den där ribban lite grann hela tiden.
Och det går ju tillbaka till det jag sa, som jag alltid tycker. Man ska alltid börja med sig själv. För det finns, än så länge jag inte träffat den perfekta människan.
Vet du vem Johanna Dahlén sa var den perfekta människan?
Det brukar ju vara Lidas, men...
Oscar Alsenfelt.
Oscar alltså.
Ja. Lite oväntat val. Jag minns faktiskt inte. Bara att han säger rätt saker och att han är duktig på ishockey. Så löd motiveringen.
Ja, han är ju...
Låg kravställan på perfekt människa, sa jag till henne. Hon skrattade som du gör nu.
Ja. Jag blir paff här.
Ja, jag märker det. Men det vi vill säga här, vi kommer inte att landa i det här ämnet för hela avsnittet. Utan vi har ju på varsitt håll sagt vad vi tycker och tänker om det här. Men vi vill i alla fall för en stund inledningsvis här kasta ljus på det.
Ja, och som sagt, det här är inget som försvinner. Så att det kommer fortgå. Och jag tycker, om vi avslutar där. Man börjar med sig själv, man börjar i sin lilla värld. Vi har alla skrivit och sagt saker i offentligheten. Men vi pratar ju om det här privat också.
Precis.
Och det hoppas jag att alla kan göra oavsett vilken plattform man har. Så det är väl där jag tycker vi ska landa.
Ja, och lyssna på det Jonta sa i helgens Viaplay-studio och läs vad vi har på Expressen. Och sen avslutar vi det här segmentet med våga prata, våga lyssna, våga agera.
Och all kärlek till Erik.
Absolut. Till sporten som både du och jag bevakar i ishockey och här i NHL Puls så... Det första ämnet som vi alltid har, eller det som vi kategoriserar in i det här, är ju läktar-GM. Och jag undrar ju om du har tagit på dig den kavajen. Har du någon som passar?
Ja, hoppas den passar bättre än böxorna. Nu tänker jag på den här, kommer du ihåg Robert Gustafsson-sketchen? När han sitter två seriösa kulturmänniskor och ska analysera humor och han bara pratar om det här. Så han blir så full så han tappar byxorna.
Ja,
den är kul.
Den är väldigt kul faktiskt. Den kan vi tipsa om. Att man kan gå in på YouTuben, som jag tyckte att du sa tidigare här också.
YouTuben.
Det är väldigt 60-talistiskt.
Bestämform.
Ja, 60-talistiskt.
Min mamma säger alltid WhatsAppen.
WhatsAppen? Ja, så borde den ju heta den svenska varianten,
ja,
i alla fall.
Faktiskt. Ja, faktiskt. Först tänkte jag att det var fel, men det är ju rimligt.
Ja, absolut. Mm. Chicago har det stormat kring minst sagt. Vi nämnde ju Kyle Beach kort där. Men det har ju även hänt saker med den nuvarande staben. Jeremy Collison, Thomas Mitell och Sheldon Brookbank entledes från sina uppdrag här under den gångna veckan. Och det vi ska diskutera här nu, det är att Jonta ska in i Chicagos organisation helt enkelt och titta på vem som ska efterträda Colleton som huvudtränare. Och vi kommer börja med att skicka iväg några alternativ till honom. Och sedan ska Jonta utifrån en spishetsskala från 1 till 6, tänk ett klassiskt reglagevred.
För övrigt, sidospår, jag menar, bland det värsta jag vet är induktionshällar. Alltså, ja.
Va?
Ja, alltså.
Allt, det går ju så mycket snabbare.
Nej, men det blir alltid fel. Det glider för långt eller så blir det blött och då funkar det inte alls. Alltså ett vred. Spisar ska ha vred. Och det här är en kulle jag kommer att slåss på tills sista andetaget.
Men då måste du vara ganska nöjd när jag föreslog det här.
Absolut.
Ja. För det du ska göra nu är att du ska placera in de här coacherna som jag nämner för dig. Från 0 till 6 på det här reglagefredet.
Mm-hmm.
Och sen tycker jag att den du känner alldeles starkast för får du helt enkelt spinna vidare på lite och motivera varför det skulle kunna vara ett bra alternativ för Chicago. Men lite kort bara om att de släpper iväg de här tre. Ett, var det väntat? Och två, tror att det var någon typ av ny start att de ville få in nytt blod i organisationen efter alla de här stormhederna, trots att de här tre inte haft någonting med det som hände 2010 att göra?
Nej, om jag börjar den ändå står inte det. För jag skulle säga att så här, det finns goda sportsliga grunder att sparka Jeremy Colleton om vi ska vara ärliga. Han har fått ganska gott om tid för att vara NHL-världen och inte fått ordning på försvarsspelet framförallt. Sen har han kanske inte haft manskapet för det heller. Det har varit väldigt, även innan det här hände så har det på ett sportsligt plan varit stormigt med liksom, nu ska vi inte bygga om fast vi inte har laget för att utmana, och nu ska vi bygga om och gör vi det ett år och så ska vi satsa igen. Och det har varit en svår situation utöver allt annat som hänt i världen. Men sportsliga grunder fanns det anledning. Däremot har Colleton kanske mer än någon annan egentligen i Chicagos organisation tagit det här. Han har tagit media, han har sagt kloka saker och stått där och tagit emot. På många sätt tycker jag i princip varit deras bästa språkrör i allt som hänt här. Så jag tror inte att det finns någon anledning att göra det där, utan det är nog en rent sportslig grund.
Han kom ju från först svensk ishockey med Mora, sen upp via AHL och Rockford, upp till NHL. Och det var ju en doldis på NHL-marknaden när han väl tog över Chicago. Och du brukar prata om att då brukar pendeln slå över till nästa tränarval. Att då blir det något beprövat och erfaret. Tror du att så fall kan fallet bli nu?
Ja, de har ju problematiken här att... Eller så här, vi börjar den här änden. Till att börja med så är det som är kommunicerat utåt är att de inte ska tillsätta någon nu. Derek King som ersatte Colleton i AHL och nu även ersatte honom här i NHL ska köra säsongen ut, är det sagt. Sen kan det ändras fort. Kyle Davidson som är tillfällig GM, tillförordnad GM har ju tagit det här beslutet och var väldigt tydlig med att det är hans beslut. Och vi vet ju inte heller om han sitter kvar. Det finns inga garantier för det. Så att det gör ju att det kommer att skapa lite distans till allt som har hänt. Men med det sagt så många av de här etablerade namnen kommer ju automatiskt ibland befogat, ibland inte med någon form av bitter eftersmak. Och det är otroligt viktigt för Chicago här, mer än för någon annan klubb någonsin, att sända rätt signalvärde här. Så därför om vi tar en sån som Mike Babcock är väl typ exemplet. Som ska coacha universitetshockey i sin hemprovins Saskatchewan fram till den här säsongen. Han skulle ju kunna ta över i sommar, men Babcock kommer ju med det bagage han gör.
Precis.
Och det gör ju, tror jag, att han är inte aktuell såklart. Och därför så har de lite utmaning där. Att många av de här äldre beprövade tränare, vissa har bagage och vissa tror jag man bara tänker har det för att de är gamla män.
Ja. Angående Davidson här. Är det inte ett ganska smart drag att göra sig av med tränartrojkan här och nu? För får han effekt på bytet, då kan han ju peka på det som ett förhandlingsargument till att han ska få fortsätta.
Dels det, och dels så tror jag att en GM får väl kanske i snitt 2 tränare. Och då kan han ju välja, och med det menar att du får anställa din tränare, testa honom, sedan får du sparka honom och testa en ny. Och sen börjar du kanske hamna på heta stolen som GM. Och hade han behållit Colleton hade han kanske på något vänster blivit hans första tränare. Och så hade han bara haft en sparkning till. Nu blir det inte så.
Nej. Är du redo för de lediga tränare som jag hittat?
Kör.
Och när jag säger namnet, då vill jag ha en siffra från 0 till 6.
Mm-hmm.
John Tortorella.
5.
Mike Babcock.
1.
Rick Tocchet.
4.
Ken Hitchcock.
2.
Claude Julien.
3.
Bruce Boudreau.
4.
Mark Crawford.
1.
Rennie Carlisle.
1.
Rickard Grönborg.
2.
Sam Hallam.
1.
Jag vill avsluta med 2 svensk namn där. Ingen på nollan alltså.
Nej, jag hade nog kunnat mixa in någon nollan. Jag glömde lite bort att det var
tentativ. Visste inte det.
Nej, men alltså, i Rickards fall så tror jag ju, det är ju, om vi börjar i den änden så är det ju lite surt för honom att på något sätt kommer han att buntas ihop med Colleton. Jag vet inte hur mycket de egentligen har gemensamt som coacher. Och egentligen inte jättemycket deras bakgrund heller som coacher. Eller spelare för den delen. Men jag tror att de kommer att hamna i samma fack som någon sorts progressiv utanför bubblan halveuropeiskt alternativ. Vilket är vad båda är på något sätt.
Ja.
Om man ska se till deras erfarenhet och inte bara kolla på passet.
Och det du nämnde tidigare, det känns ju inte som att Chicago är inne i ett läge där de vill testa ett obeprövat kort. Helt.
Nej, det känns som att alla pratar om att ha en beprövad tränare. Och egentligen alla du säger är ju bra kandidater.
Jag tyckte mig höra att Tortorella var högst upp. På en 5 till och med.
Ja, men det är... Alltså så här, det som är så fascinerande med Tortorella, går vi tillbaks 5-6 år i tiden, vi går tillbaks till World Cup 2016, när Tortorella var väldigt kritiserad. USA inte fick resultat och så vidare. Och han,
var han i Rangers då, eller? Han lämnade Rangers då. Ja,
precis, det var Vancouver det året.
Mm, så måste det vara det.
Där det bara blev ett år till slut. Men han var ju liksom, jag vet inte hur många som slängde sig med ordet dinosaurie och så vidare med honom. Men nu efter den här stora coaching... stålbalet är liksom massa saker kommer upp till ytan, så är väl han en av få som än så länge har vi inte hört några lik i garderoben.
Nej, från den generationen i alla fall.
Precis. Alltså, jag menar, och hade du gissat, hade du bett någon då, men vem kommer att komma fram och ha liksom penalistiska metoder i sin coaching eller härskarteknik? Hade han varit nummer 1 på allas listor?
Ja, eller 2 bakom Babcock.
Jag tror att då, nej, jag skulle säga att Tortorella med marginal hade ett sämre anseende än Babcock. Då var Babcock fortfarande väldigt hyllad.
Ja, okay.
Då var han världens bästa tränare.
Mm.
Han hade Stanley Cupen, han hade OS-skulden och så vidare. Så att, och då sågs han. Han ansåg sig vara vad Tortorella kanske är.
Så skulle man kunna sammanfatta det faktiskt. Men Tortorella favorit
Ja, men det jag vill säga med Tortorella är att han är väl en beprövad tränare som kan få resultat och kan få ett lag till slutspel. Jag skulle till och med kunna tänka att han skulle kunna ta över här och nu faktiskt, även fast de har sagt att de inte ska göra det. För att, ja, men han får resultat. Han kanske inte funkar i all evighet, men han funkar några år. Och så här långt har han ändå visat, tycker jag, i mångt och mycket att han har en moralisk kompass som man kan stå för. För det är anledningen till att jag säger det, att jag menar, alla, vi vet inte allt om någonting. Det är mycket möjligt att Tortorella har saker och lik i garderoben, men jag tror att han har blivit granskad hårdare än någon annan tränare. Jag tror att har de här frågorna ställts, de ställs nog inte så ofta som de borde, och då kanske du och jag ska ta åt oss av det, vi jobbar med det här. Men,
absolut.
Men hur som haver så tror jag att frågorna har ställts kring honom i högre grad än någon annan.
Ja. Ken Hitchcock då? NHL-världens Roger Melin. För att, jag vet inte.
Varför?
Jag vet, ungefär samma ålder, tänker jag.
Nej, Hitchcock äldre. Måste vara äldre.
Ja, inte Rogga, typ 67?
Ja, Hitchcock är ju lätt över 70.
Och det kanske han är.
Ja, han har varit med länge.
Ja, okej. Men så här då. Skulle inte det, nu har han en senior advisor i St. Louis Blues. Mm. Skulle inte det kunna vara ett bra alternativ? Nu har ju Chicago sagt att de inte tänker ta in något här och nu. Men de har ju ett lag som skulle kunna vara med och hota när, om de väl tar sig till slutspel. Att han rider ut stormen här. Och sen i sommar så gör de ett nytt omtag med kanske ett fräscht namn. Ett framtidsnamn som de kan bygga längre på. Alla Jeremy Colleton, nu får inte det så väl ut, men du, om du förstår mina tankegångar.
Jag vet inte hur mycket Hitchcock har kvar i tanken. Det känns som att han på något sätt var klar. Eller är klar. Det är den känslan jag har. Jag vet inte om han skulle hoppa på det igen.
Nej, och
det var därför jag satte honom lågt. Och sen är det samma där. Hitchcock är en tränare som har varit känd som en riktig hårding på den tiden, då tiderna var annorlunda. Hur mycket är det grävt? Alltså det där det är alltid en risk. Jag menar, du kan inte få fram allt. Du kan göra en bra research på personer och anställda. Du kan inte få fram allt. Så det är alltid en risk. Men Chicago måste, och det är alltid en risk du ska ta på största allvar. Men Chicago måste ta den på ännu större allvar än någon annan av uppenbara PR-skäl, om vi ska vara så cyniska.
Absolut. Rick Tocchet då? Det är ju ändå ett namn som jag tycker gjorde rätt bra med Arizona, med rätt små medel.
Ja.
Kanske inte den lättaste klubben.
Svårt att säga liksom. Coach, det där är ju så här, hönan och ägget. Han har ju väldigt bra målvaktsspel. Och då är det så här, ja, fick han okej resultat på grund av målvaktsspelet, eller var målvaktsspelet bra på grund av hur han coachade? Men han har ju inte gjort succé.
Nej.
Jag är inte, det ska man... alltså jag tycker inte att, alltså okej, Tocchet är ju på pappret, tror jag, ett väldigt tilltalande alternativ, för att han har såklart en spelarkarriär som imponerar. Han har varit assisterad, han är känd som liksom en coach som bygger relationer, samtidigt som han också utstrålar hårda nyper. Så är det ju bara en fråga rent taktiskt, och där känner jag väl att man inte vet nog, och där tror jag inte heller att, på grund av att han coachar Arizona, så har han inte blivit granskad på det sättet som han hade blivit i typ en kanadensisk marknad. Så jag tror inte att vi riktigt vet. Jag vet inte.
Men,
hur bra han är rent taktiskt.
Jag tyckte mig höra att du hade Claude Julien ganska lågt ner här på spishetsskalan. När han lämnade Boston så var ju Montreal väldigt på att plocka in honom. Sen fick ju inte andra resultat med Canadien som man kanske hade hoppats och trott på från den här organisationen. Men han har ju ändå vunnit saker med Boston och gjort det.
Ja, överlag så hade Montreal mycket att gilla rent taktiskt också, hur de spelade sin hockey. Det tyckte jag var ett roligt lag att se på, som också fick väldigt bra resultat, även om de kanske inte hade skillen alltid för att omsätta de chanserna de faktiskt skapade. Men ja, så att han är absolut alltid, i alla fall lite glömska, jag vet inte varför, men kanske skulle ha haft han lite högre.
Ska vi säga att Tortorella tar över Chicago i sommar då? Jag vill ha rubriken här.
Är det en bättre rubrik att Tortorella säger nej?
Ja, men då vill man ju ha alternativ.
För jag tror att om de väntar till sommaren, så tror jag att Tortorella kommer ha ett bud som han föredrar framför.
Som är lite hetare alltså. Ja. Okej. Men vem blir det då?
Kan du sätta en rubrik av det då?
Tveksamt faktiskt.
Därför kommer Chicagos drömnamn att rata dem. Det är för långt.
Nobba. Därför nobbar Chicagos
dröm. Är rata ett dåligt ord?
Sällan man ser det i rubriker faktiskt. Nobba,
rata är ju kortare än nobba.
Ja, absolut. Men känns lite... old school, måste jag säga.
Okay.
Men nog om det. Du har inget namn på Chicago förutom Tortorella då? Eftersom att du tror att han kommer ta ett annat.
Nej, men då, jag säger väl Tortorella då. Okay. Jag, med den brasklappen.
Bra, för jag vill avsluta Chicago-delen. För du har en punkt till här under läktar GM. Bonus general manager ska vi väl säga. För nu skulle du ta på dig Doug Wilson-kavajen. Mm-hmm. Eller hatten. Vad föredrar du? Hatten eller
kavajen? Det går ju att kombinera faktiskt.
Ja, men det är inte så snyggt.
Är det inte?
Kanske att det skulle kunna funka på dig.
Nej.
Bra. Din självbild är god i alla fall.
Ja, men det
den är under kontroll. Men gjorde Sharks rätt, tycker du, som släppte William Eklund till Diffen?
Diffen? Är det så du säger nu?
Nej, jag vet inte varför det smög sig in. Det kändes rätt i alla fall i stunden.
Nej, nej.
Djurgården.
Ja, eller Diff. Men ja.
Okej.
Okay. Och där måste jag ge Sharks lite cred här. Doug Wilson Jr., alltså sonen till Doug Wilson, jobbar ju som någon sorts, jag kommer inte ihåg hans titel nu, men typ talangutvecklare, Tjosan Hejsan, ansvarig. Det är förmodligen det som är titeln.
Tjosan Hejsan.
Så han har gått uttals just det där att de vill liksom att han ska dominera. De vill inte att han ska bli kvar och göra liksom 7-5-5 mål hela säsongen och vara en powerplay-specialist och sånt där. Och där, jag förstår också hur de tänker. Alltså det var som,
du var inne på att det hade varit bättre behållande av ekonomiska skäl i förra avsnittet vi gjorde.
Absolut, och där kan jag väl fortfarande tycka att det finns en poäng. Nu har Sharks ett speciellt läge med så många långa dyra kontrakt, så för dem kanske det är bättre att vänta ett år till. Men generellt sett så är det ofta när man tror en smart grej att bränna det där första året för att de inte ska få ett så starkt case när det här andra kontraktet ska skrivas. Men vi skulle kunna ta Lucas Raymond som bara ett exempel på hur det skulle kunna funka. Skickar du hem Lucas Raymond efter 9 matcher nu och sen får han komma tillbaka och göra 3 hela säsonger till. Vad kan han begära för kontrakt då?
Ja, är det maxkontrakt eller med? Alltså på längden?
Ja, ja 100%. Men du kan ju diffa någon miljon per år liksom. Mm. Så är det ju. Så att av det skälet finns det. Men de har fall väldigt tydliga med att de vill att han ska dominera. De vill inte att han ska ja, men liksom bli nernött av en ölgrinder. Det är många matcher, det är en tuff liga. Och han är också, han är ung och han är ganska liten. Alltså det är en naturligt inte jättestor människa. Det är inte Moritz Seider som kommer in och liksom är någon sorts
fysiskt exemplar som jag sa.
Liksom knappt innan han har tagit körkort. Så
nej, supertysken.
Nej, men du förstår vad jag menar. Mm. Och det spelar roll. Det gör det. Men inte långsiktigt, men i det här kortare perspektivet. Så att, och där tycker jag att de tog ett exempel. Och här ska vi säga att, om man ska prata trender, att det var några år när det kom några exceptionella spelare. Frontade av Matthews, McDavid, Eichel. Som bara gick rakt in och var bra direkt. Och då tänkte man att men så här vi gör nu. Sen kommer det några spelare. Det kommer en Kotkaniemi, det kommer en Puljujärvi som draftas högt. Får chansen tid och det funkar inte. Och sen kan man se spelare istället, då tittar man istället på Elias Pettersson, man tittar på Miro Heiskanen, Seider för den delen, Raymond, som gör ett år extra och kommer in och det funkar direkt. Och jag tror att det är lite där de drar referenser, att okej, okay, är William Eklund Connor McDavid eller Jack Eichel? Nej, det är han inte.
Nej, men med tanke på Djurgårdens prekära läge så blir det lite frälsarstämpel här på William Eklund. Han förväntas ju ta dels en plats i första kedjan och att han kommer att styra ett powerplay. Han är 19 år gammal. Det kommer att vara ett ganska stort och tufft ok att dra för honom. Tror att det var en medveten strategi av Sharks att vi vill faktiskt testa honom i den miljön istället för att skicka ner honom till AHL som jag trodde kanske skulle vara före att skeppa över honom till SHL igen.
Ja, det var intressant att de valde den vägen. Och ja, det kan ligga någonting i det. För att han kommer ju få, alltså de kommer ju få pusha hans gränser mentalt.
Precis.
Det hade de kunnat gjort om han spelade NHL också. Men då hade han kanske kunnat vara på en gräns där han fysiskt var för hårt pushad.
Och där är
och det
lite
är
mer
inte i Sverige.
Nej, men där är lite mer skyddad miljö också med Hertel och Couture och Burns och Karlsson. Det är mer etablerade namn som kan skydda honom och som kan ta dels mediatid och istid.
Mm.
Men i Djurgården så kommer han ju få ta en framträdande roll i båda de delarna.
Mm. Och där ska vi väl säga då för att ge dig lite vatten på kvarn i en teori här, att Doug Wilson Jr. sa ju att han använde orden contributor och difference maker och då snabbt översatt att vi vill inte att han ska vara bara en spelare som bidrar utan han ska vara en spelare som gör skillnad. Och ska han utveckla sin spelare som gör skillnad, så är väl det som du nu beskriver en väldigt utmanande miljö som kan pusha honom i den riktningen. Så varför inte?
Och att man kanske ser att hej, han kan vara en ledande spelare i JVM. Att det också kan vara hej. Jag tror jag aldrig sagt det förut. Kändes rätt i det här forumet.
Sa du hej på engelska?
Ja, det gjorde jag. Hej. Hey bro.
What up?
Nej, men att han ska ta en stjärnroll i juniorkronorna och bära dem under JVM. Att man kanske också vill testa dem i den miljön.
Absolut.
Ett litet argument i det stora hela, men ändå ett
nej,
ett
men att nämna. Det är ett argument som har förekommit tidigare. Att när klubbar har släppt spelet till JVM fast de har spelat i NHL. Att de vill se dem i en miljö där de ska dra det största lasset. Mm. Och de ska vara de som bär det. Och testa dem och pusha dem i den miljön. Så att absolut.
Ja, då till det svenskaste av segment som vi har i NHL Puls. För nu ska vi powerranka som vi gjorde under hela förra säsongen hos Expressen. Nu gör det vi i Hockey Puls podcast under NHL Puls specialprogrammet. Och vi har 5 namn från föregående avsnitt. Och det var ju du som valde dem. Det är det du kommer göra även den här gången. Elias Lindholm toppar den bästa svensken i NHL. Såg du då? Lucas Raymond gör ju stor succé. Han var 2. Erik Karlsson. På nytt född, 3. Viktor Hedman, genombra alltid, 4. Och Mika Zibanejad valde du som sista person på listan.
Jag vill bara, innan vi går vidare här, borde vi inte ha liksom en svensk term, om det ska vara den svenskaste vi har? Power rank är ju väldigt svängelst. Att kalla det typ kraftgradera eller något
kraftmäta, kanske.
Ja, fast nej, det är mer att man liksom duellerar, känner jag.
Ja, det är sant. Head to head.
Det är svårt med svensk.
Ja.
Panna mot panna.
Ja.
Det är en rolig del av huvudet.
Absolut. Tänk om man bara får slåss med pannan och inte händerna eller benen.
Nej, det är det.
Undrar om jag skulle kanske ha en chans mot dig. Jag har ju brottats mot dig förut och gjort det bra, men jag tänker att jag skulle kunna gå mot kroppen ganska hårt.
Ja, jag tror att det är
bättre. För du är lång.
Jag tror det är bättre att vara kort i en skalldörr.
Ja, jag tänker också det. Och att man kan sikta på vissa regioner.
Ja, men sen vill du komma upp i näsbenet liksom. Det är ju mycket lättare för dig än för mig. Det är så.
Och under midjan.
Du har sett på YouTube-klipp. Att det är näsbenet man ska gå för.
YouTube-klippen. Var du nöjd med den femman från förra avsnittet?
Ja, nej.
Nej, för det fanns ett namn där.
Ja, vi får se om det är med som kandidat.
Så kommer det faktiskt vara den här gången. För de jag har plockat ut är Jakob Markström, Rasmus Asplund, Jonathan Dahlén, Rasmus Andersson och Gabriel Landeskog. Och då har du de 5 föregående namnen och mina nya här. Och då vill jag ha 1-5.
Elias Lindholm 1. Jakob Markström 2. Men Lucas Raymond 3. Och sen undrar jag om Viktor får vara 4 och Gabriel får vara 5.
Jaha.
Jag hade nog velat ha till ett till namn här också.
Får berätta vem?
Som du inte hade med.
Ja.
Vem tror du?
Viktor Olofsson.
Nej.
Så funderade på honom. William Nylander.
Nej, men han hade nog kunnat vara före
Oliver Chillington.
Gabbe, faktiskt. Om han var en kandidat.
Okej, Oliver Chillington. Var det bra?
Nej.
Nej, du får hjälpa mig nu.
Han var med på min projektion, min försäsong.
Robin Lehner?
Ja.
Okej, du tycker att han har varit så pass bra?
Ja, nu såg jag han senast här mot Montreal när han var ruggigt bra. De torskade så att med 21 i första perioden, vilket är helt sanslöst att det kan hända igen. Men alltså Lehner, med tanke på hur mycket strul Vegas sa, alltså, men det är löjligt vilka spelare de saknar på grund av skada.
Mm.
Och han gör det väldigt bra. Så Lehner hade nog varit, han hade klämt sig in på topp 5 här. Och men även William är ett bra namn som hade kunnat.
Ja, men Buffalo-svenskarna här då, för jag funderade lite på Viktor Olofsson, blev mycket bättre i 5-mot-5-spelet, det han har fått kritik för förut, och Rasmus Asplund har ju verkligen vaknat till i NHL-miljön.
Absolut, och jag såg Buffalo här om natten och Asplund tycker jag såg riktigt bra ut. Det är väl så här, det man alltid kommer ihåg med sådana här power rankingar är att det här handlar inte om förväntningen. Det handlar om absolut prestation.
Ja.
Och Rasmus under hela säsongen Asplund gör också en jättebra säsongsinledning.
Utifrån hans.
Men om vi då tar Gabriel Landeskog är fortfarande kapten och ytter i NHLs kanske bästa kedja.
Ja.
Eller Viktor Hedman är fortfarande första back i en favorit. Och det är det man ska komma ihåg med power rankingar, att eller egentligen överlag tycker jag hur vi bedömer spel, att så fort en spelare har nått en nivå så är det lätt att börja ta det för givet.
Mm. Rasmus Andersson tycker jag ändå har en höst här som gör att man börjar prata om OS-spel kring honom. Jag tror han spelar mest i Calgary. Undrar om han inte mest poäng av de backarna också. Högerfattningen är inte direkt ett argument mot honom heller. Så han var jag lite nyfiken på om du skulle ta med på femman. Just för Calgary har gått starkt också.
Absolut, han är ju första backen i ett av ligans hetaste lag. Så han är också en kandidat där. Det måste vi absolut säga. Och han har ju utvecklat sin defensiv. Offensivt så som du är inne på. Han är deras bästa offensiva back. Styr deras powerplay. Där i Calgary. Och har ju också en liten swagger. Så absolut. Det som talar emot honom är väl att vi har John Klingberg såklart. Erik Karlsson. Som har snarlika verktygslådor. Och då kan vi se, okej, väljer man att gå med en Adam Larsson för att få in en boxplay-specialist? Väljer man att gå med en leftare ute på högkanten för att få klämma in Hampus Lindholm eller något mer sånt beprövat namn? Så att, han är med i mixen, men han är inte given än.
Du, Lucas Raymond förtjänar ju mer rampljus än vad han har fått i NHL-puls hittills i alla fall. Alltså, näst bästa poäng svensk, given i Detroit första PP, och har, alltså det är ingen förväntar sig att han ska vara så här pass bra. Tror du att det här är hållbart över tid, eller ser vi att det här kan vara en junior som faktiskt dippar en aning? För det är ju ganska vanligt under en 82 match lång grundserie att vi ser att de här 18-19-20-åringarna inte lyckas hålla det från oktober till april.
Absolut, men jag menar, han kan ju dippa och fortfarande göra 60 poäng.
Ja, och han är en av de bästa svenska rookiesarna någonsin på det.
Exakt. Vem är den bästa? Testet.
Sudden?
Nej.
Poppa?
Nej.
Bäckis? Nej, inte Bäckis. Landeskog?
Nej.
Nej.
Han vann inte Calder. Det är ju roligt.
Alfredsson? Nej, han vann ju Calder.
Han vann Calder.
Ja, det gjorde han ju.
Det är ju fyra svenska forwards som vann Calder och ingen av dem gjorde lika många poäng som...
Ja, Micke Renberg!
Micke yes! Renberg! 84 pinnar!
På början av 90-talet där då. Måste det vara. Eller mitten av 90
mitten
kanske.
90.
Just det.
95, 96 kanske.
Glöm bort hur bra Renberg faktiskt var. Alltså 84 poäng som rookie.
Ja, då spelade han ju med den 90-talets bästa center. Ajajaj, Peter.
Oj då.
Kanske.
Ja, men då...
Topp två center på 90-talet.
Du parerade det där ganska snyggt tycker jag. Då är din lista för den här månaden i alla fall november 2021. Elias Lindholm 1, Jakob Markström 2, Lucas Raymond 3, Victor Hedman 4 och på femte plats hittade vi
Gabe the Babe.
Då till det lite mer djuplodande momentet i NHL Puls. Och här kommer vi att rikta fokus mot två stora stjärnor. Fast det första, det är alltså två frågor här jag ska förtydliga också för alla lyssnare. Och Jack Eichel har ju varit en följetong från våren fram till nu egentligen. Och nu blev det så att han tradades till Vegas mot Alex Tuck, Peyton Krebs och sen var det två draftval eller?
Precis, de bytte ju draftval så att Buffalo bytte upp sig från tredje till andra rundan. Så Vegas fick behålla ett draftval men de bytte ner sig sådär. Och sen fick de också ett villkorat första rundeval. Och då är villkoret att om det blir ett topp 10-val i draften så kan Vegas välja att behålla det. Och då får de välja året efter istället.
Okej. Lite halvträskigt att ta sig igenom det där tycker jag.
Ja, men faktiskt. Det är det. Men det hände ju till exempel, ett bra exempel, ett konkret exempel på vad de här villkorade draftvalen de facto innebär. Det var ju Matt Duchene-traden. Mm. Så då fick ju Colorado ett första rundeval av Ottawa. Och när de valde Brady Tkachuk så hade de möjligheten att låta Colorado ta det valet och inte ta Tkachuk. Men de behöll det och då...
Var det då Colorado tog Bowen Byram?
Året efter tog de Bowen Byram med Ottawas val då.
Och man måste säga att det har fallit ganska väl ut med tanke på hur bra han har varit här under hösten också.
Ja, det blev väl bra för båda kanske?
Ja, det så kan man säga.
För det, om det ändå ska vara riktigt så, ja, Ottawa behövde ju Tkachuk mer. än Byron, eftersom man har Thomas Chabot. Som är, jag gillar, jag har sett Otto Väljare. Chabot det är en fin spelare, så oj oj oj.
Alex Tack, är han den elitigaste bra spelaren? Förstår du vad jag menar då? Att han i stunder kan se ut som en superstjärna. Just för hans stuk och teknik och
klubb. Absolut, jag brukar påminna lite. Jag brukar se om Patrik Berglund när han kom fram med NHL. Patrik Berglund såg väldigt mycket ut som en stjärna. Stor, bra på rören, bra händer. Liksom såg ut som en stjärncenter. Och Alex Tack är ju samma sak. Han ser ut som... Han kan ju se helt ostoppbar ut ibland.
Ja, ja. Han har ett bra highlights-paket kan man säga.
Ja, verkligen. Men inte alltid fått ut det. Kanske kan det bli förändring på det nu när han får komma till en större roll i Buffalo. Får komma hem. Han är från New York State.
Verkade väldigt sugen på att få spela.
Han växte
Buffalo
upp
också
som ett Buffalo-fan. Växte upp i Tim Connelly. Kommer du ihåg den gamla Senator, eller Sabre Center? Senators också.
Amerikanen Tim Connelly.
Ja, han var jänkare.
Ja. Ja.
Tydligen bodde de i samma kvarter så han fick spela.
Okej.
Och Tack är väl alltså generellt sett en väldigt positiv människa, så det är nog bra att få in en sån kille i omklädningsrummet givet hur det har varit för Buffalo.
Det var det jag tänkte fråga om. Ja, men hur viktigt är det med tanke på Ryan O'Reilly som pratade högt om hur missnöjd han var? Johan Larsson var inte direkt tillfredsställd i Sabres heller. Nu kanske inte det var en marginaliserad spelare jämfört med O'Reilly och Jack Eichel. Men Eichel begärde en trade här i våras och nu blev den av. Så hur viktigt är det att få in en sån spelare som verkligen vill representera?
Ja, men alltså Kevin Adams och GM då, har varit väldigt tydlig med att vi vill ha spelare som vill vara här. Det är ju liksom det mantrat han kör och det vill ju alla GMs. Men det säger ju någonting att han måste säga det.
Verkligen. Det här momentet heter ju vad händer... Och jag har ju två frågor till Jonte den här gången. Och första lyder så här. Vad händer... nu när Jack Eichel-soppan är över? Vem är nästa storstjärna att hamna i kläm? Så du tar ju fram lite kikarsiktet här. Eller kanske föredrar en spåkula. Vad är det för typ av...
Ja, kikarsiktet är makabert.
Jo, där.
Kikar hade väl räckt? Eller skulle, måste jag skjuta
det var
dem?
Nog det jag tänkte faktiskt. Du behöver inte ta fram geväret här. Det är lugnt. Ska vi köra spåkulan då kanske bättre?
Ja, jo. Ja.
Vad har du för namn här då som kan bli framtidens Jack Eichel? Ett problem alltså.
Ja, men alltså, om vi tittar, nu har ju Calgary börjat väldigt bra. Men där finns det egentligen två kandidater som det har snackats om de senaste åren som potentiella spelare som kan bli svåra att förlänga med att ha kvar. Och den ena är Johnny Gaudreau som har utgående kontrakt i UFA. Det sägs att det har ju ryktats länge att han vill bort, att han vill hem till Philadelphia. Han är från Philadelphia-trakten. Nu känns det som att han är mer inställd på att stanna, men inget kontrakt är påskrivet. Och när man börjar närma sig deadline, okej, vågar man chansa? Och så vidare. Den andra är Matthew Tkachuk. Också skrev ju inte en lång förlängning. Skrev ett 3-års brokontrakt. Har ju väldigt mycket makt nu. Han är RFA. När kontraktet går ut i ett år till. Men är ett år kvar då sitter man med hammaren. Han har qualifying offer på 9 miljoner, så han kommer få minst det. Och det som gör det också mer komplicerat är att de även ska förlänga Andrew Mangiapane som har fått ett riktigt genombrott och det kan bli svårt att få plats med allihop. Så där i Calgary finns det potential för att det kan bli en snackis av någon av de här.
Gaudreau ligger på 6,75 cap hit nu och Tkachuk på 7.
Ja.
Du nämnde 9 miljoner åtminstone på Tkachuk. Vad tänker vi på Gaudreau där? Som ändå har en 100-poängssäsong. Eller 99-poängssäsong kanske det.
Men det börjar bli ett par år sedan och nu spelar han ju otroligt bra. De spelar ju tillsammans med Elias Lindholm. Det har ju varit en av NHL:s bästa kedjor. Kanske bara den absolut bästa om man bara ska se till de här matcherna vi spelar så här långt. Jag har ju sett Gaudreau mycket i Calgary. Jag är inte ett jättefan. Han har ju en väldigt speciell spelfördelarförmåga. Väldigt bra passningsläggare. Men jag ser inte honom som någon som driver en kedja på egen hand. Så att jag vet inte om jag skulle välja. Och annars är jag inte jätteimponerad av Tkachuk alla gånger heller. Jag kan tycka att han är lite överskattad också. Det där är svårt faktiskt. Det är därför jag säger att jag tror att det kan finnas en stor skillnad mellan vad spelaren själva anser sig vara värda och vad klubbledningen anser att de är värda.
Men om vi tänker styrkeförhållanden här mellan de två, Tkachuk en 0,8 poäng per match spelare i NHL under sin karriär. Gaudreau nästan uppe på en poäng per match. Hur skulle du, nu blir det lite läckta GM här faktiskt, men hur skulle du prioritera om du satt i den positionen att du har båda att förhandla med?
Jag tror att Tkachuk går före. Av den anledningen att han är, precis som sin bror Brady, som fick ett väldigt generöst kontrakt sett till vad han har producerat, så finns det en X-faktor med den här attityden som är så sällsynt idag. Jag kan tycka att kanske på många sätt kanske Brady till och med ett steg är liksom mer av ett kaptensämne.
Nu är Tkachuk, han har ju ett A på bröstet, ska vi också säga.
Men jag är övertygad om att han är prio. Just av den anledningen. Sen är de väldigt olika spelare. Matthew Tkachuk är ju en exceptionellt duktig spelare runt kassen. Och då inte liksom så här stå framför mål och styra, även om man är bra på det också. Man är väldigt bra, mycket bra instick nere från bakom mål. Bra på att hitta luckor. Väldigt bra händer när kassen, var ju sett att de gör de här sjuka målen.
Men är det en liten landskog, om vi ska dra ett svenskt exempel här?
Ja, men lite så. Alltså, han är en liten gammal. Alltså, på många sätt, inte bara på grund av den här alltså grisigheten, så han är en gammelmodig spelare, för att han är liksom inte ett skridskofenomen som alla är nu för tiden, utan han är en sån, jag vet inte, liksom
90-tals ytterforward.
Ja, Magnus Wernbloom. Nej,
fick vi lite modo.
Ja, men det ska det alltid vara, minst en modoreferens. Nej, men alltså just det, han är så otroligt bra runt kassen, men med det sagt, så jag vet inte om han gör ju väldigt mycket rätt saker, men jag vet inte om han kan driva en kedja på det sättet. Jag tycker att, nu kommer jag att bli anklagad för att vara enökt blåögd, men jag tycker nog att Elias är den bästa spelaren i den här kedjan. Elias Lindholm är...
Men är inte det ett av de bästa kontrakten i NHL just nu?
Ja, det är det.
Det måste det vara, va?
Ja, men Elias gör allt. Alltså, vi pratar liksom om Raymonds supersuccé. Elias gör lika mycket poäng, höjer mer mål och är liksom en deras viktigaste defensiva spelare också. Han är... Ja, för mig är han nog så viktig för den här formationen som någon av dem, men med det sagt, för att svara på frågan, landar jag alltid så att Tkachuk är prioriterad. Han är ju också yngre.
Ja, lite bra. Nu blir det brygga här till det jag tänkte. Jag har ett påstående som avslutar just den här delen. Tkachuk är ju 28-åringen egentligen och Gaudreau är 23-åringen. Nu är det tvärtom, men känns det inte lite så?
Ja, faktiskt.
Alltså Tkachuk känns inte som en 23-åring. Och Gaudreau känns inte som att han har 2 år kvar till 30.
Nej, väldigt bra spaning. Den får du rakt av.
Ja, tack så mycket. Du och jag har ju pratat mycket Filip Forsberg i de olika NHL-programmen som vi har gjort. Och jag nämnde honom här som ett tänkbart trade-objekt inför deadline. Ser du honom kunna vara en stor stjärna som hamnar lite i kläm?
Ja, det finns inte kontrakt än. Han är skadad igen och jag hörde direkt när skadan kom så märker man att det börjar knorras. Jaha, nu... han har ju tyvärr haft problem med att vara frisk. Och det blir så här, ja, ska vi binda upp oss 8 år till den här spelaren som har en historik av att inte vara frisk? Det är ju ett väldigt orättvist sätt att bedöma, för det är inte så att det är Philips fel att han är skadad, men man resonerar ju så. Och det kanske ligger någonting i det. Jag är ingen doktor, men det är väl något sånt. Vad är det man säger? Den största... Det läste jag någonstans i en sån här medicinsk artikel. Den största skaderisken, oavsett del på kroppen, är en tidigare skada på samma område. Något sånt.
Ja. Det känns ju rimligt faktiskt. Jag gillar att läkare Jonta är tillbaka. Han var ju med i premiäravsnittet och nu återvänder han.
Ja, men han kan vara en Patrick Laine. Känns väl ständigt som en kandidat.
Hela hans NHL-karriär har väl gått ut på det här.
Jag blir inte förvånad om det... Ingen skulle bli förvånad om det dyker upp att Laine är på väg bort från Columbus.
Nej.
Han har ju också bara 1-årskontrakt där.
Ja, ska vi dra en jämförelse där, så tror jag att han och Filip ligger på ungefär samma poängsnitt under sina NHL-karriärer. Undrar om inte Tkachuk och Filip Forsberg också ligger på ungefär samma. Alltså om vi tänker lönsegment här, ser du de tre hamna ungefär på samma? Och är det 8-9,5 miljoner ungefär där?
Ja, jag tror att Filip och Tkachuk är ganska samma. Tkachuk förmodligen lite mer, att han kommer pusha lite mer också. Laine är sjukt svår. Alltså, han är ju, när Ovechkin lägger av, bäst i världen på att skjuta direkt skott.
Vad är han mer då?
Förvånansvärt bra på att dribbla. Alltså, ja. Laine är väl den... Han har ju konstigaste highlight-paket av alla. För det är så... När han gör sina liksom coast-to-coast och solo-raider så ser det alltid så trögt ut. Han har, alltså, eller hur? Ja. Det ser konstigt ut, men det funkar ju.
Mm.
Men han har ju liksom inte riktigt visat... Och där vet jag inte om attityden finns där heller att bli liksom mer. Så att han... Ja, jag vet inte. Det har ju inte blivit vad vi trodde när han kom in i ligan.
can you say? That is absolutely outstanding. The pressure, the bar by Barry as he pinches in. Connor McDavid's got to wait here. He wants to drive it right back into the zone. He looks up, he waits, he waits, he waits, and then he puts the Jets on. Look at this. Talk about stick handling.
Vad händer ... med Connor McDavids gloria i NHL-historien om han skulle lyckas notera 150 poäng eller fler den här säsongen?
Nej, men alltså, nu är vi inne på den absoluta peaken, förmodligen, av den kanske största offensiva talangen sedan Mario Lemieux. Crosby är där. Crosby är bättre än man tror. Han hade mycket skador under sin absoluta peak. Alltså Crosbys förmodligen två bästa säsonger blev helt förstörda. Så vi fick aldrig riktigt se vad vi får se av McDavid nu. Men med det sagt så det är möjligt att det är så. Att det här är ju liksom en tekniskt sett mest fulländad hockeyspelare som existerat. Men vi måste alltid jämföra spelare med sina respektiva eror. Och ser man vad Mario Lemieux och Wayne Gretzky gjorde så är inte riktigt där och ge honom.
Han har det fjärde bästa poängsnittet i NHLs historia. Du nämnde ju Lemieux och Gretzky.
Ja, men vi är 10 matcher in. Man kan liksom inte börja prata om sånt än. Det vi kan säga, det jag kan ge dig. Jag kollade faktiskt där.
Men det här är ju, jag tänker på, det här är ju under hans hela hans karriär, va? 1,4 poäng per match.
Ja, jo.
Det är en bit upp till Gretzky och Lemieux, men han snittar ju ändå det under hela sin karriär här, hittills.
Precis, men då alla går ju neråt.
Ja, liksom. Det är för sant.
Och det är därför vi spelade med korta karriärer. Peter Forsberg och Kenta Nilsson är uppe där. De är topp 10, båda två.
Det sjukaste där är att Sidney Crosby ligger typ 6 eller något sånt där.
Ja.
Med 1,2 poäng per match.
Det är det jag menar. Alltså, man glömmer bort vilken exceptionell offensiv spelare Crosby är, för att han är så komplett och han är en sån vinnare. Och en sån maskin egentligen. Men det är ett exceptionellt anfallsvapen. Men om vi tar McDavid, om vi tar 150 poäng. Så här, jag kollade faktiskt om man buntar ihop förra säsongen och den här så här långt, då har han gjort 127 poäng på 66 matcher när jag kollar helgen. Det ger ett 158 poängstempo över 82 matcher. Så att 150 poäng är inte omöjligt. Och då börjar vi komma in på historisk mark. Det är ju bara ingen spelare förutom Gretzky och Lemieux har gjort mer än 155 poäng på säsong någonsin NHL. Och bara tre spelare har gjort mer än 150. Vet du vem den tredje högsta på noteringen är?
Jag skulle säga Jaromir Jagr strax under 150.
Men alltså, du har ju fått siffran, den är ju 155.
Okej, vad är det jag ska svara på?
Vi tar inte om där. Om det är någon lyssnare där ute som hängt med så imponerar jag uttryckte det klumpigt. Det finns 5 spelare i NHL-historien som gjort 150 poäng på en säsong. Varav ett par av dem har gjort det flera gånger och de heter Veine och Mario. Men 3 spelare som har gjort det en gång. Och en av dem har gjort 155 poäng. Det är alltså en högsta notering någonsin av en spelare som inte heter Veine eller Mario.
Ja, men,
vem är det?
Ska vi tänka någon... Bobby Orr var väl inte uppe på de nivåerna. Hall?
Nej. Kul att du inte visste det här.
Nej, inte på rak arm i alla fall. Kan jag få lite någon ledtråd?
Han blev 3 i poängligan den säsongen.
Och efter de här alltså. Var det Curry?
Nej.
Nej.
Hans radarpartner var Gerard Gallant. Nu var han The Rangers.
Jaså? Nej, jag kommer nog missa den här.
Från 8 va?
Nej, men, nej, alltså nu är vi uppe på 8 poängsgränsen tycker jag.
Steve Yzerman.
Jaha, ja. Han var uppe så högt alltså.
Det är
bort. Och han gjorde det med Gallant. I Detroit.
Ja, det var innan de var bra. Men hur som haver, min poäng här är att börjar han, alltså jag satt och kollade här och grejen är, även om man gör 150 poäng så procentuellt sett så är det inte säkert att han liksom har samma försprång som Gretzky och hade under sina bästa år i ligan. Alltså, alltså när man går tillbaka och kollar Gretzkys produktion, den är helt sinnessjuk.
Ja. Vet du vad han förresten tänkte under min förvirring där? Men allvarligt, Adam, det är Linus Hugason, hur kunde du inte ta den? Du är inte värdig att sitta i en NHL-podd tillsammans med Jonta när du inte plockar Yzerman.
Jag ska se om jag säger det rätt nu. Paul Coffey gjorde 138 poäng.
Det där sidospåret gav du inte mycket på.
Nej. Jo, men du har ju rätt. Alla bra grejer du säger låter bara passera.
Ja, härligt. Så de gånger du bekräftar mig så flyger det egentligen inte. Då är det bara för att du är en snäll vän.
Ja.
Okay.
Det jag vill säga här är att när Gretzky gjorde 215 poäng, om jag kommer ihåg det rätt nu, jag har lyckats radera mina anteckningar.
Inte första gången.
Nej. Så var Gretzky två interna poängligan med, eller Coffey två interna poängligan med 138 poäng. Han gjorde 215 poäng. Alltså det är helt sjukt hur långt för, och då spelade han ändå med liksom Jari Kurri, Mark Messier, och han var så långt före så att, alltså man glömt, alltså jag tror att det är svårt att förstå hur sjuk Gretzky var. Samma där liksom Lemieux i året, han gjorde 199 poäng och spelade med Rob Brown som sin radarpartner, och Pittsburgh var kassa och liksom mm. Alltså de två är exceptionella och
det var inte bara att de spelade på glada 80-talet, utan det var ju under Deadpack-eran också de hade några säsonger och ganska höga poängtotaler också.
Ja, framförallt Lemieux hade väl hans comeback-säsong, han gjorde typ 91 poäng på 6-7 matcher och sånt där, är helt sjukt. Men Lemieux hade ju den sista riktigt sjuka offensiva säsongen, han gjorde 160 pinnar 95-96. Det var då Jagr hade sin högsta notering, 149, vilket är den han inte den sjätte högsta någonsin, men han är den spelare nummer 6 som har nått 149 poäng eller högre. Du kommer aldrig att sätta de andra två spelarna som har gjort 150.
Nej, men berätta det då, bara rakt av.
Phil Esposito och Bernie Nichols.
Ah, okej. Okay.
Nej. Esposito borde ha tagit mig. Men nu är det väldigt mycket siffror här.
Jag känner också det. Siffrorträst.
Min poäng är så här, är att börjar han komma upp mot 150 poäng, så alltså i den här eran, lönetagseran, har vi sett Kucherov göra 128. Vi såg Thornton göra 125 direkt efter lockouten. Det var väldigt mycket powerplay. Så att måttstocken är väl Kucherovs 128. Börjar han liksom distansera sig från det med en klar marginal, men då är vi uppe på den nivån. Att han kan nämnas där. Men alltså, jag trodde... Jag ska ärligt säga så här. När jag gick in i det här och vi funderade på 150 poäng som gränsen. Och så här, ja, men 150, det är sjukt. Då är det liksom, då är det på den nivån. Men alltså Gretzky framförallt, men även Lemieux, liksom, de har några riktigt sjuka säsonger.
Ja, allt går ju i cykler i sport och såklart även ishockey. Men du nämnde Kucherov där, 128 poäng. Och nu McDavid och även Draisaitl är på väg mot extremt höga höjder. Ser vi en ny era nu? Jag tyckte mig läsa någonstans att målsnittet har höjts i NHL under de senaste säsongerna. Och att det börjar bli lite, ja, men gladare ishockey helt enkelt än vad det har varit åren efter. Jag tänkte att parkeran och runt lönetags.
Men det är väl en kombination av saker. Det är väl en kombination av att jag tror att coacherna blir smartare med matchningar. Hur de får ut sina bästa spelare. Vilka situationer när man spelar dem. Jag tror att utespelarna börjar komma ikapp målvakterna tekniskt. Tycker vi ser liksom fler mål typ utifrån sånt där som vi inte såg för kanske 5-6 år sedan. Då jag skulle säga att utespelarna var ännu mer beroende av skymning. Men en skjuter spelare så bra så att, alltså en målvakt kan ju inte reagera på ett standardskott i NHL. Det är ju alldeles för hårt. De kan ju bara försöka läsa det innan det går.
Här kommer en tuff fundering. Om McDavid inte vinner Stanley Cup, har han ens ett case då för att vara en topp 10 spelare i NHL över hela historien?
Jag brukar ju säga att man ska göra skillnad på de bästa och de största spelarna.
Rimligt.
Ska du vara en av de 10 största så måste du vinna Stanley Cup. Då pratar vi allt, då pratar vi helheten, då pratar vi X-faktorn. Men bäst är ju bara prestation. Och då är det ju rent individuellt. Jag kan ju tycka någonstans att det kanske är orättvist, men är du en så pass bra spelare så på något sätt så är det typ, du har möjlighet att påverka saker. Du har en sån enorm stjärnkraft så att du kan påverka dina lagkompisar, du kan påverka vilka som kommer att spela med dig, du kan påverka din ägare i hur de resonerar, du kan sätta press på GM-tränare. Och därför tycker jag att man kan, det handlar inte strikt bara om vad man gör på isen, även om det spelar en stor roll, utan är du så bra, då kan du påverka mycket. Så därför, är du så bra så ska du vinna. Det är det handlar om, till sist och slut. Det handlar om att vinna en Stanley Cup och helst flera.
Vi pratar ju ofta om kedjor och de bästa i NHL. Lite kort här, duon Draisaitl och McDavid. Vilka går att jämföra med som har varit på den nivån som vi just nu ser på rak arm? Det här har vi inte förberett, utan jag blev bara nyfiken och slänga in den i leken
nu
också.
Nu har de ju separerat dem ganska mycket. McDavid spelar mycket med Zach Hyman och Jesse the Bjesse, the Bison King, Pulle Järvi.
Pulley i Järvi. Nytt.
Ja.
Ja. Ja. Nej, men alltså, de spelar ändå i powerplay och paras ihop när de kanske ska jaga en kvittering också.
Jag skulle säga, så... jag vet inte om jag är redo att säga att de har, är bättre än Crosby Malkin.
Nej.
För återigen.
Bäckis och Ovechkin?
Ja.
Okej.
Ja.
Då tar vi
McDavid är bättre än Ovechkin. Draisaitl måste jag nog tyvärr säga är bättre än Bäckis. Så ja.
Där har vi topp tre då.
Men jag är inte, jag tycker att McDavid och Crosby är en diskussion. Det är än så länge håller Crosby högre förmodligen. Jag tycker att Malkin är före Draisaitl, absolut.
Det här är ett framtida ämne tycker jag, som vi kanske ska grotta ner oss ännu mer än bara en ja, enstaka
jag ska fråga. Och sen får vi gå tillbaks till Lemieux Jagr. Är ju en sån. Som man absolut, men Jagr kanske den bästa ytter någonsin i NHL. Efter Gordie Howe. Lemieux är kanske den näst bästa centern. Visar sig att han är bäst.
Susse Gretzky.
Nej, men ska du ha en övervikare så Foppa Säkerts var ju rätt bra där ett tag. Det var en skaplig duo.
Det får man absolut säga. Ja, hörni kompisar som lyssnar på det här. Nu har ni tagit er ända till det näst sista ämnet i NHL Puls. Och som ni har förstått så är det ju ofta jag som ställer frågorna till Jonta. Och så har han svaren. Nu är det tvärtom för det är testet. Och första gången du gjorde det här så misslyckades. Du gjorde det ändå bra. Du tog 5 av 10 namn från poängliga toppen säsongen 10-11. Förra gången så skrattade du lite åt mig och sa att det där var alldeles för enkelt. För då var det Stanley Cup-vinnare under 2000-talet. Det var 26 sekunder va? Som du nöpte den på. Mm.
Tydligen så bommar jag någon.
Okej. Okay.
Tror jag hoppade över någon.
Kanske gjorde det.
Men ja.
Ja du kan. Var duktig ändå.
Jag kan.
Ja, du kan den. Den här gången så har jag vridit det tillbaka lite till det svårare spåret. För jag känner att det blev lite för enkelt senast. Per Lidin sa väl att han var under 26 sekunder också.
Ja, men Per Lidin lever ett annat tempo än vad jag gör.
Okej. Okay. Han är ju norrbottning, så man tänker att det ska gå ännu långsammare på honom.
Ja, han det är ju...
Det är många eld.
Det är Micke Rehberg.
Ja, det är många järn i elden där då. Jajamän. Lidin gillar vi. Okej, då ska vi se här. Så här lyder det den här gången. Testet alltså. Och för nytillkomna lyssnare, 90 sekunder har du på dig. Och du får rabbla hur många namn som helst. Det är bara
jag
köra.
Inte första gången, men jag är inte bitter.
Ja, det tillägger du igen här. Ja, och så får lyssnarna gärna tävla mot dig också. Det blir ännu roligare. Och så kan ni skicka in ett mejl till adam.johansson@expressen.se eller skriva till oss på sociala medier om ni bräckte Jonta. Men så här är den här gången. Att, och vänta, jag måste ta fram min klocka. För den startar ju så fort jag har avslutat det här. 2002 vann Detroit Red Wings Stanley Cup med ett minst sagt stjärnbetonat lag. 9 spelare, 10 om man räknar in Pavel Datsyuk, för det lär han ju bli, är invalda i Hall of Fame. Jag vill att du i ordning berättar för mig och lyssnarna vilka personer i Detroit som lyfte Stanley Cup-pokalen först ute på isen. Och jag söker efter 1 till 10 och notera att jag sa personer. Nu!
Ska det bomma först? Steve Yzerman 2. Får jag bara chansa nu eller?
Ja.
Brett Hull, Luke Robert Hull, Steve Duchesne, Niklas Lidström, Chris Chelios, Dominik Hasek.
Där har du 3. Nu är det 4.
Vi måste jag rabbla om då igen?
Nej. Alltså. Ja, nu måste du sätta 4. Du måste sätta det i ordning.
Okej, okay. Steve Duchesne.
Nej.
Brian Falski, Niklas Lidström, Brett Hull, Luke Robert Hull.
Ja, där har du 4. Luke Robert Hull.
Okej. Fan, Brett Hull hade ju vunnit. Då är det Steve Duchesne.
Ja, han är 5, ja.
Hade de någon fler som inte hade vunnit? Har jag sagt Luke Robert Hull? Ja.
Ja, han var 4.
Han var 4.
Så då 1 till 5 just nu. Jag söker 6.
Brendan Shanahan, Brett Hull, Niklas Lidström, Chris Chelios.
40 sekunder kvar.
Chris Osgood. Jävlar. Igor Arionov.
Nej. 30 kvar.
Vad fan hade de för Hall of Famers där? Polski, Lidström. Det är någon gammal fan också. Thomas Holmström? Nej.
Nej. Men jag kan säga så här, det är en svensk.
Micke Samuelsson?
Nej.
Fan, hade han svenskar? Anders Eriksson? Nej, han var inte med då. Thomas
där,
Sandström.
Där är slut.
Nej, han var inte med.
Fredrik Olavsson.
Oh.
Ja, den är svår alltså. Det är, den tacklar man in från sidan. Om man...
Det finns inte en människa där ute som satt Steve Duchesne.
Det tror jag faktiskt inte. Den var imponerande. Och det här är ju väldigt svårt. För det var ju... Alltså efter Iceman så var det bara first timer, tror jag. Faktiskt. Jag satt och youtubade det här om dagen. Och då berättade de det att jag tror att det var från Hasek till den som är sist på tian här då. Boyd Devereaux. Han var den sista som...
Av Boyd Devereaux tia?
Ja.
Vad sjukt.
Vill du höra 1-10 här?
Ja, Olausson 6a.
Ja, precis. Så Scotty Bowman var ju precis... Han var 1a. Mm. Steve Eisenman 2a. Dominic Hasek 3a. Luke Robitaille 4a. Steve Duchesne 5a. Fredrik Olausson 6a. Det var han du inte kom över. Chris Chelios nämnde du, men du platsade inte honom in i rätt ordning. Han var 7a. Jiri Slager var 8a.
Ja, den hade jag inte satt.
För finsmakarna. Jiri Fischer 9a. Mm. Två tjecker i rader, faktiskt. Mm. Och sen
de var lite giriga.
Oh, snyggt.
Turordning där.
2-5-1. Ja. Boyd Devereaux var 10a.
Devereaux som var 10a.
Devereaux, är det som man uttalar? Ursäkta.
Nej, det var...
Ja.
Boy, det var roligt.
Det var roligt. Nej, men jag tog ju den här också för att den absolut inte var given. Alltså bara att det är 9-10 Hall of Famers här, så tänker man ju såklart.
Ja, jag trodde du skulle bli med rabbla Hall of Famers.
Ja, nej, det hade du tagit väldigt snabbt, tror jag.
Jag vet inte, man har nog kunnat glömma.
Får jag höra här då på uppstuds?
Nu kan har du
nej, jag har inte facit där. Men jag kan ju säga, okej, det känns rätt i maggropen eller inte.
Iserman, ja. Shanahan, Hall, Robitaille, Chelios,
Lidas,
Lidström, Hasek, oj. Bowman såklart. Då är det en till som vi glömmer nu alltså. För Datsuk, ja, men Fedorov var ju med väl?
Ja, Fedorov var såklart med. Snyggaste hjälmen som finns.
Är det inte 11? Jag tror att det är en till.
Undrar
om det var 10 spelare, att man inte räknar.
Ja, så kan det faktiskt Bowman vara. Att man inte tar in Bowman därför att han var byggare.
Känns som att det ska vara en till. Men det är inte en till back. Nej.
Och i det här programmet, vi googlar inte samtidigt som vi spelar in. Utan så. Vi har ju någon slags live-heder, kan vi väl säga.
Men Larionov såklart. Larionov,
ja, Larionov var såklart med. Ja. Bra jobbat på den. 5 av 10 namn knäckte du. Godkänt, vad känner du själv?
Ja. Jo, men det tror jag. Jag tror att många tar Bowman. Att den var...
För jag förtydligade personer där också.
Ja.
För att folk inte ska tänka att det var...
Men den är ändå ganska klassisk. Så den tror jag att ganska många där ute tar. Jag tror att många styr på Duchesne. Men jag är besviken att jag tog Duchesne och inte Olausson sen. Det är ändå lite dåligt.
Dåligt skulle jag inte säga. Men i dagens NHL då? Är det självklart att sätta ut Joe Thornton som den man vill se ska lyfta bucklan härnäst?
Ja, jag höll ju väldigt länge på Pekarinne då. Om man inte ska prata, alltså vi har ju haft många svenskar de senaste åren med Sedinarna.
Ja, vi får bortse dem tycker jag.
Och Henrik Lundqvist såklart. Men annars var ju Pekarinne en favorit för mig, men nu är det ju Thornton, det vore ju helt sjukt liksom. Det var ju lite, det hade ju varit mäktigt, alltså om han fått vinna med Toronto, det hade ju varit liksom... Jag sa ju det hade ju varit större än Ray Bourque. Det hade varit den mest klassiska Stanley Cup-segern någonsin.
För det är ju, den måste vi utnämna som etta va? Alltså ja. När säkert lämnar över till Bourque. Sen ska vi inte ta att de hissade tröjan. Alltså det är den konstigaste tröjhissningen någonsin.
Har han ens 100 matcher i Colorado?
Han har väl bara en säsong där?
Nej, han kom deadline.
Ja just det, han har ett
så han spelade ett slutet 2000 och sen körde han ett år till.
Ja.
På band.
Ja, helt sinnessjukt faktiskt.
Han kanske har 100 grundseriematcher.
Ja.
Och sen ett, kan det vara... 30.
Har inte NHL-organisationerna krav på det där? Alltså till exempel Frölunda, jag tror att du måste ha 10 säsonger och vunnit SM-guld för att få tröjan upp i taget. Jag tror Kalle har 9 säsonger, och det var en stor debatt för några år sedan när han hade pensionerat sig. Har inte NHL-lagen någon form av liksom kravlista på vad du måste ha uppnått?
Nej, det är väldigt godtyckligt. Men en annan lite så här halvkontroversiell, eller kontroversiell, men det är väl Scott Niedermayer. Han gjorde ju bara 4 säsonger i Anaheim.
Ja.
Nu var han kaptenen han vann.
Ja.
Så att,
Har han den både i Devils och Anaheim? Han är båda. Ja. Bra jobbat. Och om ni var bättre än Jonta, då vill vi gärna höra på sociala medier eller på mejladressen som jag nyss nämnde.
Jag har inte ens berättat det här för dig, men jag har faktiskt laddat upp för det här avsnittet med en NHL-timmes special.
Oj.
På Subway i Sundsvall, ja.
Allvarligt?
Jag kom på nu att jag måste berätta det.
NHL-timmes special?
Ja, men alltså, eller förlåt.
Du ser kvar
i de gamla ljudet. Oj.
Ja, Uffe, vad är du, Linus?
Det där är ju motsvarigheten. Att säga fel namn i...
Ja, jag tror alla hänger med vad du
menar.
Ja,
det var därför jag bara blev tyst.
Ja, precis.
Som jag borde ha blivit.
Lyssnarna får fylla i tomrummet där på det sättet de vill.
Snuskigt sagt.
Okej. Klockan börjar bli sen. Vi har ett moment kvar. Och här bjuder vi in lyssnarna till... Nej, men det är ju frågelådan.
Ja.
Och det har kommit in några funderingar och kluriga frågeställningar på Twitter då, där vi skickade ut frågan här om dagen. Jag vill bara säga det inte också, förutom att du är en god vän, att det var väldigt snällt att du hoppade in den här veckan, att vi kunde köra. Vi tänkte ju egentligen köra för veckan som kommer.
Ja, de ville hellre en annan gäst, jag försöker säga.
Ja, alltså kort och gott ja. Jag hade en annan planering än vad det nu blev. Men jag är i alla fall glad att du kunde ställa upp. Det vill jag säga för alla lyssnare också.
Ja, absolut. Jag har ingen hed i kroppen.
Precis. Och vi har några frågor här. Och jag tänker att vi bara nämner dem och så får du eller jag hugga. Beroende på vem som är mest sugen. Andreas Esbjörs har mejlat in. Om det fortsätter som nu och Lucas Raymond, Moritz Seider och Alex Nedeljkovic alla är framträdande i Detroit. Kan hela den trion vara finalister i Calder då? Om det regelmässigt är möjligt. Har det någonsin hänt?
Oj, vilken bra fråga.
Ja, alltså, jag
det här är den bästa frågan jag har fått.
Jag svarade Andreas. Oj. Otroligt bra formulerat också.
Regelmässigt kan jag inte tänka mig att det finns något hinder. Jag försöker tänka om det finns något pris där det har hänt. Men det tror jag inte. Chelios och Lides har väl 1 och 2 i Norris något år när de spelade tillsammans.
Har Dreisaitl och McDavid,
de har väl varit hartfinalister samma säsong också.
Precis.
Men nej. Som sagt, regelmässigt kan jag inte se något som helst hinder för det. Däremot så kan det ju inte ha hänt. Som jag sagt, jag funderar om det ens har hänt med något pris. Norris är ju i princip omöjligt.
Ja, och jag skulle säga Vessarna också är det.
Vessarna är mest omöjligt.
Ja.
Men Hart är ju, det är ju typ också omöjligt. Det skulle ju ha varit någon gång Edmonton-åren typ.
Ja.
Men nej.
Kan man tänka Selke att man har...
Nej.
Det är också väldigt svårt att ha 3 finalister där.
Ja. Nej, det, är nog, det här är nog det pris där det är sannolikt att det skulle hända. Det har ju garanterat hänt ett par gånger att det har varit 2. Danny Heatley och Kowalczyk och Rook i samma säsong. Till exempel i Atlanta.
Men alltså Raymond och Seider framförallt tänker jag har goda möjligheter att spurta sig fram till en 1-2 eller 3 plats här. Nedeljkovic också kanske, alltså han har ju ändå varit bra med Grice.
Nedeljkovic var ju otroligt bra i fjol, så hittar han bara tillbaka till det så absolut. Så ja, det skulle kunna hända. Och händer det så, jag vet inte, men jag kan inte tänka mig att det inte är första gången.
Nej. Nu gillar ju Raymond och han är svensk, så att det är kul att det går väldigt bra för honom. Men jag nämnde det i förra avsnittet att Seider är ju min favorit.
Ja, jag såg honom jobba ju, jag gjorde ju kommenterade Detroit Vegas här och han är god att se på alltså. Han är så stark, men det är ändå roligt att se att han är stark, men det är ändå NHL nu. Jag såg en sekvens, jag såg dem matchen in mot Buffalo när han tryckte till Kyle Okposo, som ju är en riktigt
robust herre.
Robust herre, bra formulerat. Men det var kul, för att då, och sen liksom några sekunder senare hamnade i närkamp igen. Men då var Pose med på det. Och då rubbade han inte.
Nej.
Så det är lite så här att okej, han förvånar folk för att han är mycket starkare än vad de tror. Men han är inte riktigt där än. Att han kan kanske dominera på det sätt som han gjorde det själv fysiskt.
Ja, herregud. Alltså det var ju en... Alltså varje gång han var ute på isen så hade han ju... Det känns som i varje byte med minst 1-2 tacklingar. Alltså det var ju en behållning att följa honom i SHL förra året. Och han var väl den fysiskt mest utvecklade spelaren tillsammans med...
Om några år och... ännu fler kilon. Det närmaste vi kommer att komma är Dustin Byfuglien igen.
Oh, den är bra.
Ja.
Han skulle behöva ganska många fler kilon på
det kroppen. Det kommer aldrig att finnas en Dustin Byfuglien igen.
Nej.
Aldrig. Men alltså, det närmaste
han är lite bred över höftpartiet, Seider, så att, ja. Kanske ändå.
Det är det som krävs.
Han måste vara bred där till.
Byfuglien är... Jag fastnade bara senast igår, tror jag. Eller förrgår i något highlight-paket. Alltså, han är en... Ja, den förmodligen mest unika spelaren i historien. Om man kan gradera unik, antingen så är man unik eller inte, men ja.
Såg du bilden när han visar långfingret till Evander Kane efter att han har lämnat Winnipeg? Har du sett den?
Nej, låter som någonting med Photoshopet.
Kanske är, och så har jag missat det helt. Ja, den finns där ute i eten i alla fall, om man vill googla sig fram till den. Erik Gran, tror ni Dahlin väntar på att bli UFA så han kan lämna Buffalo för bättre lag?
Nej. Jag, mitt intryck när jag pratar med Rasmus är att han verkligen trivs i Buffalo. Och trivs med laget. De är på väg upp. Och samma där, alltså gräset är inte grönare på andra sidan. Alltså det...
Ska jag vara jävlas advokat här? Det är väl det man säger till journalister för att inte skapa rubriker egentligen.
Absolut, och där sa jag att jag får intrycket.
Ja, det sa du faktiskt.
För att, som du säger, alla säger ju. Så då får man ju på något sätt gå på någon magkänsla där för att läsa mellan raderna.
True.
Men, jag menar, nu får min lite nytt friskt blod här. De kommer förmodligen att drafta högt igen. Jag menar, vart ska han gå där det ska vara så mycket bättre?
Nej, vi får ställa den frågan
till
Erik då.
När han är UFA. Alltså okej, okay, här och nu förstår jag att det inte är skitroligt. Men alltså, det är ändå några år bort. Förr eller senare så måste det vända.
Absolut. Victor Johansson vill att vi pratar om Vegas situation. Alltså lite mer djuplodande med truppen, löntagsträff och så vidare. Vi tar det någon annan gång, tänker jag. Faktiskt. Det är ju 15 minuters ämne.
Ja, jag tar liknelsen jag gjorde på Twitter.
Vad sa du då?
Att
eller skrev.
Vegas lönetak är som när man är alldeles för hungrig och ska göra en taco och man bara mölar in grejer i brödet och sen bara
väller ut
liksom hela på tallriken.
Ja.
Och det de gör nu, det är ju att de har tallriken där under i form av långtidsskadeskyddet som fångar upp allting. Men om några månader då kommer du bara lyfta den här tacon ovanför knät och de har nya fin chinos och ingen servett i knät. Det är den tunna isen de är ute på snart.
De har inte dina byxor som föll till marken här i början.
Nej, jag är inte ett lönetakslag vad det gäller byxval.
4 av 5 getingar på den liknelsen.
Tackar.
Tycker jag. Daniel Tiger, mycket bra efternamn. Först och främst. Chicago är han inne på. Och tänk bara efterträda, det har vi redan berört. Och Raymond har också pratat om. Markström, ett namn för vässerna. Eller en utmanare i alla fall.
Ja. Alltså fortsätter han så här, ja, då vinner han vässerna. Han kan tappa lite och ändå vinna vässerna, och det är ändå en spelare som har varit 4 i omröstningen, så att,
Vad var det 2 säsonger sedan han var så bra i Vancouver?
Ja, var det sista eller näst sista år i Vancouver? Ja, sak samma. Ja,
Horace du ser det här, Horace Bengdahl.
Jag får en känsla av att det här kan vara ett taget namn.
Det tror jag det är faktiskt. Det var bara bokstaven G som han hade på sitt Twitter-alias där. Och när jag såg vad han hette, Horace Bengtsson. Ja, det var roligt. Borde Elias Pettersson spela center?
Inte i OS.
Nej.
Men i NHL.
Ja. Filip Romild, senaste statusen på Bäckis?
Det sägs ju inte så mycket, och i det här fallet tror jag att det är tvärtom vad Klusen säger, att inga nyheter, bra nyheter brukar man ju säga, men man hade väl behörat på is, framsteg och så vidare, så att tyvärr inte en bra magkänsla.
OS-oro?
Ja, alltså...
Det är inte så länge kvar.
Nej, det är inte det. Nej, absolut.
Knappt 3 månader, så att snart är vi där. Filip Forsberg, kommer han någonsin bli en 8-poängsgubbe? Och sen vill han prata lite om Nashvilles, eller hans framtid i Nashville. Det har vi pratat om tidigare, och vi kommer också ta upp Filip lite längre fram i NHL Puls. Men är han en 8-poängsspelare som du säger? Kommer han dit?
Ja, en gång.
Ja. En gång också, att du slår fast det. Man pratade mycket om Filip, att han var nästa, han kunde bli nästa 50 målskytt
det här,
på svenskarna.
I ett annat pratradioprogram som jag deltagit i, som har nämnt sin namn här. Jag ska inte strösa allt i såren på dig. Det jag kommer ihåg att jag tror att det vill säga att Linus försökte lansera det här många gånger, och jag har aldrig köpt det.
Nej, okej. Nej. Då ska inte jag göra det heller.
Nej, han gör för lite fula mål. Jag satt till och med och kollade där. Alltså kolla statistiken, alltså hur stor andel av hans mål som är handledsskott. Alltså det är liksom för lite styrningar och tjossan hejsan och returer och sånt där.
Sen nu kan jag fel på det här, men det känns inte som att Filip har kontinuiteten i målskyttet heller från upp till 50, utan han kommer in i de här sjoken där han gör 10 mål på 4 matcher. Sen kan han vara mållös i 2 månader.
Ja, alla spelare är ju upp och ner, men han är nog kanske lite mer än de flesta. Och sedan det andra vi också ska säga, som jag alltid säger, att 50 mål är sjukt svårt. Alltså jag skulle säga att de, ska jag ta till mig nu i alla fall, de 2 bästa målskyttarna vi någonsin haft i NHL har inte gjort 50 mål. Kan man få fundera på vilka 2 det är? Jag tycker att det är.
skicka dem till lyssnarna här. För jag tittar igenom nästa fråga som kommer från Filip här också. Romild. Kalle Järnkrok har han hamnat rätt. 7 matcher, 0 ponkar i kraken.
Ja, jag tror ändå att det finns en möjlighet för honom där. Nu, de har ju haft en tung inledning och powerplay av det kast och så vidare. Och så där. Så, han fick ju också corona i början på säsongen. Ja. Missade inledningen, så att det skulle jag inte dra några växlar av alls.
Nej. Och sista här från Filip. Kan Lucas Raymond spela till sin OS-plats om du håller i sig? Kort turnering, så ja, varför inte? Eller?
Ja, men jag tar det. Jag köper svaret.
Nej, men jag bara högg den lite snabbt. Jag förstod nästan att du skulle säga det. Så att...
Ja, alltså han kan absolut vara med som en joker. Han är ju en perfekt joker på det sättet att du kan slänga in en topp sexa. Men om han inte får spela så är det ju helt okej.
Okay. Ja, jag har för mig att när vi gjorde NHL-kvarten förra säsongen hade du med honom. Det var väldigt snyggt, måste jag säga.
Yeah.
Så det ska vi lyfta fram. Och sen, jag gjorde någon tidig OS-trupp här för några veckor sedan på Expressen. Där kan man också läsa bakom premiumvägg, men köp gärna. Där hade jag med Raymond också, som en liten joker som du hade. Niklas S. Eriksson. Calgary. Tillfällig bubbla eller Stanley Cup-utmanare?
Jag är inte övertygad än.
Och sen har han McDavid och Dreisaitl, det bästa duon under 2000-talet. Det har vi faktiskt pratat om redan. Hampus, Colorado, vad är det som händer egentligen? 9 poäng på 10 matcher, det är ju ett underkänt betyg. Jag vill minnas att jag sa i premiäravsnittet av NHL Puls att jag tror att typ Colorado och vissa av de här lite äldre spelarna kommer börja takta igång rätt långsamt under hösten. Och jag är inte orolig för Colorado överhuvudtaget.
Nej, det går ju så här. Det beror ju på vilket lag vi pratar om. Alltså Chicago som har haft en väldigt dålig inledning. De är ju ett läge där de måste spela på en elitnivå för att ta sig till slutspel. Kanske inte Colorado är riktigt så långt efter, men de är också ett lag som jag tror kommer att spela på en elitnivå merparten av säsongen, så att nej.
Sista från Nils Toresson. Det kom in fler frågor, men vi hinner med endast det här paketet som vi har framför oss här. Och det är Louis Eriksson. Kan ni inte dra hela resan? Hur kunde det bli så här? Är karriären slut i vår? Här hugger jag lite snabbt bara. För att jag träffade Fredrik Sjöström, sportchef i Frölunda, för en månad sedan ungefär. Och då kom vi in på Eriksson och jag frågade så här, kan han spela i Frölunda nästa år? För han har ju utgående kontrakt med Arizona. Och då sa Sjöström att Louis vill nå 1000 matcher. Och det har han ju goda möjligheter för den här säsongen. Är han skadefri så kommer han göra det. Och jag såg ett leende där, ett subtilt sådant, men du har ju precis som jag varit i reporterrollen under väldigt många år och ibland får man en magkänsla för saker, alltså man läser mellan raderna samtidigt som intervjun pågår, och jag fick känslan av att så här, för Sjöström sa också att han ska över till Nordamerika och träffa några tänkbara Frölunda-åtvändare och jag la ihop 1+1 och så nämnde han att jag och Louis är hemma på sommaren, vi träffas ibland och så vidare. Jag skulle inte bli förvånad, han är väl 36-37 någonting nu, om det blir SHL nästa vinter för honom.
Nej, det låter väl rimligt.
Ja,
okay. det var intressant. Jag vet inte om du har något tillägga. Det var nog intressant för lyssnare, framförallt om Göteborg.
Ja.
Och jag vet inte om vi ska sammanfatta hans karriär. Det känner jag att... Men så här, alltså Louis, han är 85, så han blir ju 36 år. Lika gammal som Ovechkin, vilket är helt sjukt. Men alltså det här händer. Alltså jag menar, vi kan ta spelare som var bättre än Louis. Vi kan ta Vincent Lecavalier, Danny Heatley. Alltså spelare som på toppen av sin förmåga och liksom var topp-spelare i ligan. Jag menar, Lecavalier har ju, han var World Cup MVP och vunnit målligan. Och Danny Heatley har gjort 2 mål 2 gånger. 50 mål 2 gånger.
Låg ribban för bara stjärna igen. Han gjorde 2 mål 2 gånger i en grundserie. Nej, men allvarligt.
Ja, precis. Ja.
Ge en heart.
Ja, men eller ta en sån som Corey Perry. Som liksom vann en heart. Gjorde 50 mål. När han började närma sig den åldern. Blev utköpt av Anaheim. Perry är väl 83-84. Så något par år äldre. Och jag menar, han blev utköpt. Det börjar bli några år sedan.
Det är 4 år sedan, tror jag. Mm.
Min poäng är så här. Det är inte så konstigt att en 36-åring inte färgar nu längre. Även fast han var en väldigt bra spelare när han var som bäst. För det var Louis. Han var en 30-målsskytt, väldigt bra tvåvägsspelare. Och det var han i Boston, han var kanske ännu bättre i Dallas innan det, han i princip drev deras offensiv ett par år där.
Ja, vad har han? Är det 3 eller 4 säsonger över 30 mål, va? Så det här är ju en av de bästa svenska målskyttarna vi haft i NHL, måste vi säga. Alltså om vi ska göra en topp 10-lista.
Oj.
Nu är han där då, eller? Okej, det var en vågad gissning här som jag kastar ut, men... Nog är han på en topp 10-lista, eller?
Bästa svenska målskyttarna.
Ja, skulle han inte kunna vara på en topp 10-lista då? Han har 1000 matcher och han har väl... Ja, nu tar jag det här på uppstuds. Men har han... Är det 200 mål? Nej, inte så mycket. 150?
Men han måste ju mer än 150 mål.
Ja, det måste han ha när han har flera 30-målsäsonger och även flera 20-målsäsonger.
Ja. Ja, min poäng i alla fall är väl komma till att Louis är ganska gammal. Jag kollade ju det här. Han är ju född 85 som Ovechkin. Och det här kollar jag för att kolla på Ovechkin. Det finns alltså 11 utspelare i NHL som är födda för 85.
Jag skulle säga att han är 10 på den listan nu.
Okej, okay, utan att tänka efter. Nu kan jag avslöja mina de två bästa svenska målskyttarna någonsin. Det är...
Marcus Näslund?
Ja.
Och Daniel Alfredsson?
Nej.
Nej.
Mats Sundin.
Mats Sundin, okej.
Okay. Alfredsson kan vara 3.
Ja.
Sen Håkan Loob måste ju in där med sin 15-målsäsong i någonstans i toppen. Sen har du... Alltså, Zäta har ju en 47-målsäsong.
Danne Sedin?
Danne Sedin är ju 41. Och sen har du Mika som ska in där också någonstans.
Filip Forsberg?
Filip Forsberg, Kenta Nilsson är 49. Det var på en annan tid, det var lätt att göra mål, men... 49.
Ja, absolut.
Så att, ja... Hur många 30 målsånger har Gabriel Landeskog?
Jag skulle gissa på att han har 2-3. Mm. Kanske? Ja, jag vet inte, men någonstans där. Men är han inte uppe där runt 10:e plats?
Ja, alltså nu... Det kändes ju orimligt när du sa det, men...
Jag kan inte komma på så många.
Är det här ett avsnitt?
Ja, det är ett ämnigt avsnitt i alla fall.
Ja, alltså inte ett avsnitt. Jag säger så här, det är ju en... Det är ganska stor kvalitetsskillnad om man skulle ranka de 10 bästa svenska playmakers. De bästa
jo, men det är väl det svenska syndromet på något sätt. Att alltid passa först.
Mm.
Vilket jag älskar.
Det är ganska sjukt att tänka så här. Om du rankar de 50 bästa målskyttarna.
Alltså svenska.
I NHLs historia.
Ja.
Hur många svenskar tas in?
Noll.
Ja, okej, jag vet.
Alltså, ja, Sudden, Näslund. Alltså,
för du skulle ju ha typ kunna ha ett par svenskar som är typ topp 10. Ja, nu kanske jag överdriver.
På playmakers.
Du skulle ju ha ett gäng. Alltså, jag menar, Peter Forsberg är ju uppe där.
Mm. Alltså, vi måste ta det här i något framtida avsnitt.
Åh, oh, vad kul.
För jag känner nu att det börjar liksom pirra lite.
Ja.
På olika delar av kroppen. Och då vill man gärna fortsätta prata om det här. Mm. Men vi har redan över en timmes avsnitt här. Det tredje av NHL Puls i Hockeypuls podcastkatalog.
Vad var frågan? Lou Erikssons karriär? Nej, vi kan inte sammanfatta Lou Erikssons karriär.
Det känns elakt.
Nej, det behöver inte göra. Det är inte slut. Men jag känner att det är en för övergripande fråga. Men svaret på frågan blir att inledningen av frågan är vad hände.
Jag tycker
och
det är
svaret på den frågan är att det är inte konstigt att Louis har tappat så mycket vid den här åldern. För det är en ålder då många spelare inte ens håller sig kvar i ligan överhuvudtaget.
Jag får säga att det är en väldigt dystopisk formulering för hur kunde det bli så här?
Ja, men det känner jag att du vill lyfta upp där för att säga det.
Ja, det blir väl bra slutord här. Jonta står upp för Louis. Eller Louis.
Ja.
Allt är lite svårt då.
Där har du rubriken. Och det är en bra rubrik för att då behöver du bara skriva det och inte säga det.
Precis. Jonta, stort tack för att du var med än en gång. Hade du och jag... Vi hade ju gärna gjort det här fler gånger än en gång i månaden, så kan vi säga. Men just nu ligger vi på ett avsnitt per...
2 veckor, tydligen.
Ja, kanske kan ligga på det här snittet.
Ja, vi får se.
Det var roligt. Vill du säga någonting eller ska vi bara avrunda?
Jag känner att jag har sagt ganska mycket här.
Ja, det har du. Det var ju någon som efterlyste att Lindqvist borde komma tillbaka.
Men jag tycker att nu är det ju det är dags för ungdom att ta över.
Testet. Ja, men det är något helt annat än Lindqvist. Alltså du spenderar ju för att dagar ute i skogen för att komma fram till dina Lindqvists. Jag sitter på toaletten och drar ihop något lite snabbt. Just det, det är avsnitt med Jonta.
Det är dagens ungdom. Det var inget koncentrationsspann. Du sitter bara där och tittar på TikTok. Och
det är inte så många år som skiljer mellan oss, men du vill liksom dra 20 år emellan, låter det som.
Ja.
Ja.
Det beter ju som att det vore det. Barnrumpa.
Syrlig passning här. Hörrni, tack för att ni lyssnade på det här avsnittet av NHL Puls. Har ni några ämnen som ni vill att vi tar upp i framtiden, adam.johansson@expressen.se som gäller, eller dra iväg någonting på Twitter. Det är väl där vi ibland hänger. Vi kan inte garantera att vi svarar i alla fall. Nu säger jag och Jonta tack för oss. Det här blev längre än väntat, men jag hoppas att ni hängde med hela vägen fram till det här. Tack och hej, vi hörs.
Tack och hej.
We'll be right back. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.